Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Wealth and Poverty of Nations av David S. Landes är en sakprosabok i ekonomisk historia som försöker förklara varför vissa länder blev rika tidigt, medan andra förblev fattiga. Boken är varken en vanlig lärobok eller en enkel teori om tillväxt, utan en bred historisk analys av hur kultur, institutioner, teknik och politiska förhållanden samspelar över lång tid. Landes jämför Europa, USA, Japan, Kina, den arabiska världen och Latinamerika för att visa att ekonomisk utveckling inte kan förstås genom naturresurser ensam. Han betonar särskilt arbetsmoral, innovationsförmåga, konkurrens och samhällelig frihet, men också hur normer kring utbildning och kvinnors ställning påverkar utvecklingen. Verket är känt för sin omfattning, sitt tydliga ställningstagande och sin vilja att utmana enklare förklaringar till världens ojämlika välstånd. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, landets huvudes, kultur och institutioner väger tyngre än råvaror. Bokens centrala idé är att rikedom mellan nationer inte främst avgörs av geografi eller naturresurser, utan av hur samhällen organiserar arbete, handel och förändring. Landes menar att vissa kulturer och institutioner skapar bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt, eftersom de uppmuntrar disciplin, sparande, företagsamhet och nyfikenhet. Han står nära en Weber-inspirerad syn där protestantisk arbetsmoral får stor betydelse, men hans poäng är bredare än religion ensam. Det handlar också om politisk konkurrens, rättssäkerhet och relativ frihet, alltså villkor som gör att människor vågar investera och prova nytt. Genom att sätta fokus på mänskliga och samhälleliga beteenden vill boken visa att fattigdom ofta är resultatet av institutionella mönster, inte ett öde. Det gör analysen både historisk och normativ, eftersom den antyder att reformer av regler och värderingar kan förändra ekonomiska banor över tid. För det andra, den västeuropeiska uppgången förklaras genom innovation, handel och öppenhet. En stor del av boken ägnas åt att förklara varför Västeuropa kom att dominera den moderna ekonomiska utvecklingen. Landet lyfter fram en miljö där handel, stadsliv, tekniska förbättringar och konkurrens mellan stater drev fram snabbare förändring än i många andra regioner. Han betonar att även små uppfinningar, som glasögon och förbättrade tidmätare, kunde få stora ekonomiska följder eftersom de ökade precision, produktivitet och organisering. Poängen är inte att en enskild uppfinning skapade rikedom, utan att en kultur av problemlösning och praktisk innovation byggde upp ett system där nya idéer snabbt kunde omsättas i produktion och makt. Boken knyter därför samman ekonomisk utveckling med teknikens historia och visar hur handelsnätverk och konkurrens mellan europeiska stater skapade tryck mot ständig förbättring. I den logiken blir Europas framgång inte en tillfällighet, utan resultatet av återkommande institutionella och kulturella fördelar. För det tredje, Asien, Kina och den ekonomiska omtolkningen av gammal utveckling. Landes ägnar också stor uppmärksamhet åt Asien, särskilt Japan och Kina. För att nyansera bilden av att världsekonomin alltid varit europeiskt överlägsen, utan avbrott. Han avvisar förenklade påståenden om att asiatisk tillväxt skulle vara oväsentlig eller enbart ett kolonialt lån från Europa. Istället visar han att olika regioner har haft mycket skiftande historiska förutsättningar och att vissa samhällen senare kunde ta igen försprång genom att ta till sig teknik, utbildning och marknadsinstitutioner. Japan blir i den här ramen ett viktigt exempel på ett land som lyckades kombinera modernisering med stark social disciplin och statlig samordning. Kina behandlas mer som en lång historisk jämförelsepunkt som väcker frågor om varför tidigare avancerade civilisationer inte alltid blev först med den industriella omvandlingen. Den här delen av boken är viktig eftersom den bryter med enkla framgångs- och misslyckande modeller. Landes vill istället visa att ekonomisk historia är ojämn och att tillväxt kräver att många delar av samhället fungerar samtidigt. För det fjärde, kvinnors ställning används som mått på ett samhälles utvecklingsnivå. En särskild och omdiskuterad aspekt av boken är sambandet Landes drar mellan hur ett samhälle behandlar kvinnor och dess ekonomiska prestation. Han ser kvinnors utbildning, självständighet och sociala status som indikatorer på om ett samhälle utnyttjar hela sin mänskliga potential. Resonemanget är inte bara moraliserande, utan byggt på tanken att ekonomisk utveckling kräver att fler människor får delta i arbete, kunskap och beslutsfattande. Om halva befolkningen begränsas av normer eller juridiska hinder, minskar också innovationskraften och den breda kompetens som ett modernt samhälle behöver. I boken blir detta en del av en större analys av institutioner och kultur där ekonomisk framgång hänger ihop med social inkludering och öppenhet för förändring. Samtidigt är detta ett av de områden där landets tolkning ofta diskuteras, eftersom sambandet mellan jämställdhet och tillväxt kan vara komplext. Ändå är hans grundargument tydligt, nämligen att utveckling inte bara är en fråga om kapital, utan också om vilka människor som tillåts delta fullt ut. Slutligen, en polemisk men lärorik motbild till enkla utvecklingsteorier. Boken sticker ut genom att den inte nöjer sig med en enda förklaringsmodell. Landes går i dialog med och ibland emot teorier om geografi, klimat, hydrauliska system och kolonialism. Och han försöker återföra uppmärksamheten till historiska erfarenheter och sociala vanor. Det gör verket ovanligt rikt men också tydligt normativt eftersom författaren öppet försvarar en eurocentrisk läsning av modern ekonomisk historia. För läsaren innebär detta att man får en bred överblick över stora debatter inom ekonomisk historia, men också en text som kräver kritisk läsning. Bokens styrka ligger i att den sammanför många nivåer av förklaring, från teknik och handel till värderingar och statsskick. Dess svaghet som ofta nämns är att kulturförklaringen ibland kan uppfattas som för stark eller för grovt generaliserande. Ändå är just denna kombination av lärdom, tydlig hållning och historisk bredd det som har gjort boken så inflytelserik i diskussionen om varför vissa nationer blir rika och andra förblir fattiga. Sammanfattningsvis, The Wealth and Poverty of Nations passar särskilt bra för läsare som vill förstå världsekonomins stora skillnader genom historia snarare än genom kortsiktiga modeller. Den är relevant för ekonomihistoriker, samhällsdebattörer, studenter och alla som vill tänka djupare kring utveckling, fattigdom och global ojämlikhet. Boken ger inte en snabb förklaring utan en bred tankemodell där kultur, institutioner, teknik och politisk konkurrens måste förstås tillsammans. Det gör den praktiskt användbar som utgångspunkt för att analysera varför vissa reformer lyckas och andra misslyckas. Jämfört med många andra böcker i genren är den ovanligt ambitiös i sin historiska räckvidd och ovanligt tydlig i sin tes. Den är också mer polemisk än många akademiska verk, vilket gör att den både engagerar och utmanar. För den som vill förstå varför världens ekonomiska karta ser ut som den gör och varför enkla förklaringar sällan räcker är detta en av de mest betydelsefulla böckerna i ämnet. Om du vill stödja David S. Landes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!